lyssnar på Evas relationspodd som görs av Eva Berlander och Svenska Imagoinstitutet. Den här podden handlar om kommunikation och relationer. Om att lyssna och att bli lyssnad på. Det är så uppenbart att vi behöver se mer av vänlighet och empati. Inte bara inom oss eller mellan oss utan också i samhället i stort. I kommande program så kommer du som lyssnar få möta individer, par, forskare och experter som delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. För att du som lyssnare ska bli inspirerad och motiverad till att våga testa någonting nytt. Och du hör gärna av dig med frågor eller funderingar. Evas relationspodd hittar du på Facebook och mailadressen finner du på Svenska Imagoinstitutets hemsida. Varmt välkommen på en spännande resa.
Välkommen till Evas relationspodd. Jag heter Eva Berlander. I förra avsnittet så pratade jag en del om ämnet otrohet. Och idag tänkte jag fortsätta med det ämnet eftersom vi har fått in så många mejl och sån fin respons från så många av er. Innan jag ger mig in på ämnet så skulle jag vilja tacka dig som engagerar dig. Du vet att alla vi skriker efter, hör mig, begrip mig och ge mig en respons. Och det gör ju även jag. Och det betyder att när jag sitter här och pratar in i en kamera eller in i en mikrofon så är det härligt när du som lyssnar engagerar dig. Och det kan vara att du skriver och säger, det här podden betyder mycket för mig och kanske kommer du med en fråga. Men det kan ju också vara att du berättar en egen berättelse. Eller att du säger, det där ämnet tyckte jag var jobbigt att lyssna på och jag skulle önska att du pratade om det här istället. Men just engagemang är härligt. Nu vet jag ju att kanske lyssnar du på det här och inte alls är en sån som vill engagera dig och då behöver du inte det. Men jag vill bara betona att just den positiva responsen, den längtar vi alla efter. Och det är just den positiva responsen, eller bristen på den positiva responsen, som ofta gör att vi väljer att vara otrogna. Låt mig börja med den första kommentaren som har kommit in. Hej Eva, hoppas allt är bra. Det här ämnet otrohet är så sjukt laddat. Om du skulle gissa, i hur många förhållanden har du förekommit just otrohet? Det är en jättefin fråga. Jag tror att från mitt perspektiv som har haft ett antal tusentals par i kliniken och på mina workshops så skulle jag säga att ungefär 50% av alla äktenskap har otrohet med sig. Nu är ju det svårt att svara på den här frågan eftersom otrohet sker ju ofta i det fördunkla. Många som har varit otrogna berättar aldrig det och många lever en form av dubbelliv. Sen är det också viktigt att veta att vad betyder otrohet? Ja, otrohet kan ju vara att vi är sexuellt otrogna med en tredje person om vi till exempel lever i en committad relation. Men det kan ju också vara att vi chattar med en tredje person eller att vi porrsurfar eller att vi träffar en tidigare partner. Eller att vi har kontakt med någon på Facebook eller Instagram. Eller att vi blir förälskade och faktiskt lever ett dubbelliv. Eller att det är sexuella kontakter som inte innehåller några som helst form av intima känslor. Ja, otrohet har många ansikten och jag tror att många par behöver, tänker jag, ha en snack om vad otrohet betyder för just dem. Jag tror att vi behöver sätta ett hjärta runt det här med otrohet trots att det gör förbaskat ont om man är utsatt för det. Speciellt sveket. Och jag ska återkomma till det om en liten stund. Men först skulle jag vilja se det mänskliga i att bli förälskad eller attraherad utav någon annan. Först och främst så är ju känslan av attraktion mänsklig. Känslan av att vi blir glada när någon tittar på oss med varma och mjuka och kärleksfulla ögon är härligt. När vi blir uppskattade av någon annan, ja, då kommer automatiskt vi vilja gå närmare den personen. Vi är ju sociala däggdjur och vi vill så gärna tillhöra flocken och uppleva att vi är bra nog. Vi gillar helt enkelt de som gillar oss. Och här kan det lätt bli en feltolkning. För det är ju också så att det är de vi spenderar positiv tid med som vi kommer att vilja knyta an till, eller hur? Det är den personen som vi är ofta med och som vi ofta har positiv känsla med som vi kommer dras till. Det här är nog en av de största orsakerna till varför just otrohet äger rum på arbetsplatsen. Kanske spenderar vi 8-9 timmar på vårt jobb och väldigt ofta så möter vi någon där som tittar på oss med de där varma ögonen. Och är det då så att vi i vår hemmamiljö, i vår egna ursprungsflock, kanske med vår partner, har det jobbigt? Vi kanske ständigt badar i konflikter och negativ kontakt. Eller vi lever parallelläktenskap där vi lägger våra konflikter under mattan och låtsas som ingenting. Ja, då blir det ju väldigt fattigt i ursprungsflocken, om du förstår vad jag menar nu. Med vår partner, att det där som kommer utifrån blir väldigt, väldigt lockande. Sen ovanpå det så ska vi också förstå att vi människor har en mängd av signalsubstanser i kroppen. Och den där kemin är ganska viktig när vi pratar om till exempel belöning. Till exempel dopamin som aktiveras i oss när vi längtar efter någonting eller vi drömmer eller fantiserar om något, då är det innan vi har varit otrogna som är drogen, eller innan vi har köpt den där nya bilen, eller innan vi har byggt det där huset som vi drömmer om att bygga, eller vad det nu är för någonting. Det är liksom resan som gör att dopaminet slår i taket. När vi väl har gjort det så kommer den dopaminkicken gå ner till mer normala tillstånd. Sen är det ju också så att det här uttrycket utav förbjuden frukt smakar bäst. Det vill säga att om vi är på arbetsplatsen och vi har det jobbigt hemma och så möter vi någon som faktiskt kanske också är upptagen, så blir det extra spännande. För det är just en förbjuden frukt. Och vi vet att det här borde vi verkligen inte känna eller göra, men vi väljer att göra det ändå. Jag tror ju att vi ska med värme sätta ett hjärta runt vår lust till att dras till andra människor. Vi ska göra det för att vi är sociala däggdjur och vi går igång alla vi på positiv respons. Den andra delen, det är ju att vi också ska skilja på vad som är lusten att vilja någonting och att välja att agera på den lusten. För det finns ju många som kan ha, som Lill Lindfors sa en gång i tiden i någon sång tror jag, hon sa att alla vi har tittisar, eller också är det bara jag som har tolkat det på det sättet. Men jag tror att ha tittisar, det vill säga att vi tittar på andra, vi tycker andra är attraktiva, vi kanske småflirtar till en viss del, vi är sociala, det är en ganska mänsklig del. Men att vi sen agerar på det är någonting annat. Speciellt om vi har en relation där vi har en överenskommelse om att vi är trogna varandra, speciellt sexuellt trogna. Och du hör hur viktigt den där diskussionen är med vår partner. Vad är otrohet för dig? Vad är otrohet för mig? Och att vi vågar prata om det. Men om vi går tillbaka till det här sveket, det vill säga vi har kommit överens om att vi ska vara trogna och lik förbaskat så kommer en av oss vända oss till en tredje person. Ja, det är här det börjar göra riktigt ont. Först och främst så vill jag sätta ett hjärta runt det igen med att säga att har vi inga verktyg att prata om svåra saker, så kommer vi med tiden urholka intimiteten emellan oss. Om vi inte kan visa vad vi känner, sätta ord på vad vi känner och dela vad vi känner till en viss del, då kommer det förstöra vår relation. Så vi behöver ju på olika sätt naturligtvis lära oss kommunikationsverktyg som hjälper oss själva att ta oss själva på allvar, men också som hjälper partnern att höra det som behövs sägas. Som du vet så har jag haft många par, och jag har haft många par som har vågat i dialog berätta att de har blivit förälskade i en tredje person, men de kanske inte har agerat på det. Det som är så berörande att se, det är att första reaktionen från partnern kan bli väldigt, väldigt smärtsam. Men i nästa skede, och i tredje och fjärde och femte skedet, så skapas nu en underbar positiv intimitet mellan paret. För man vågar även prata om förbjudna känslor, och man vågar förstå de förbjudna känslorna utan att ta det så personligt. Och det här med att inte ta saker personligt, det är ju en av mina nyckelord när jag utbildar i mina onlineutbildningar. Jag brukar säga att vi måste hålla isär för att kunna vara ihop. Vi måste helt enkelt vara vår egen frukt. Och vi behöver i dialog med varandra bygga en liten bro. En bro som hjälper oss att gå över på andra sidan och höra hur det är på insidan hos den andra. Och här behöver vi också lära oss att när den andra känner saker, att inte ta det så personligt. Och det här gäller ju i små saker som stora saker, som till exempel otrohet eller förälskelse eller kär i någon annan. Jag menar, om du och jag satt i samma rum nu, då kanske du hade sagt till mig: Eva, jag tycker det är jättevarmt här inne, medan jag hade upplevt att det var kallt. Vem har rätt? Ja, ingen eller båda. Vi är två olika DNA-uppsättningar. Vi kan uppleva två olika saker och tolka olika saker. Och det är ju det vi gör. Vi tolkar olika saker. Det här är en ganska stor betydelse, att vi förstår att vi ständigt tolkar saker. Så till exempel om jag har en partner som berättar för mig att den här partnern inte är säker på om den vill stanna hos mig. Har jag nu en historia utav att ha känt mig lämnad och övergiven sedan tidigare? Det kan vara med ett ex, det kan vara med min familj när jag var mindre, det kan vara på massa olika sätt. Då kommer jag vara lite extra allergisk mot vad min partner säger i nuet. Men kan jag gå över bron, som jag då lär ut, så kan jag ju också förstå att när jag är över bron så är jag bara på besök hos den andra, och faktiskt kan jag vara nyfiken och intresserad utav vad den andra känner och tänker, utan att se det som självkritik eller att jag på något sätt är dålig. Ja, att vilja vara med någon annan ibland är mänskligt, och samtidigt att välja att agera på det är oftast väldigt tokigt. Det är inte bara tokigt mot den som utsätts, utan det är ju framförallt tokigt mot oss själva, eftersom vi då väljer att leva i en lögn. Vi väljer att inte vara autentiska. Tittar vi på belöningssystemet i hjärnan, så kan vi säga att alla vi är lite missbrukare. Vi har alla en tendens att springa ifrån oss själva och ta kortsiktiga beslut. Vi gör det definitivt i företag och i organisationer. Och vi gör det i samhället till ingen nytta. Snarare tvärtom, det kommer bli väldigt destruktivt för oss. Men jag vet inte om du kan känna igen dig, men jag tror att många av oss kan shoppa när vi blir negativt stressade. Eller vi kan ta till saker som att om jag bara köper det där, eller äter det där, eller gör det där kortsiktigt, så kommer det kännas bra kortsiktigt. Men i längden är det inte gynnsamt. Så det här kapitlet utav att förstå hur våra signalsubstanser fungerar och hur lätt vi har att lura oss själva, det är en väldigt viktig aspekt när vi pratar just om otrohet. För ofta är det den där kortsiktiga stimulin utav ett grundbehov att vilja bli älskad, uppskattad och sedd som ligger bakom. men det är kortsiktigt. För du vet, förälskelse går över. Och när förälskelsen har gått över så kommer vi landa i liknande som vi gjorde i tidigare relationer. Vi tar helt enkelt med oss själva i alla relationer som vi är med. Ibland har vi turen att vi träffar en partner som är mer öppen för att förstå det här, och då kan det ju naturligtvis vara smart att skilja sig och öppna sig för en ny kärlek, för att man tillsammans då har bättre tillgång till verktyg till att skapa intimitet i relationen. Men ibland och ofta så upprepas faktiskt samma ämne, samma konflikt med den nya partnern som också fanns med den tidigare partnern. Och nu blir det plötsligt ännu krångligare, för nu kanske det handlar om mina barn och dina barn ovanpå det här. Plus stressen med en ex-partner och barn som ska flytta varannan vecka. Ja, du hör, det är inte så lätt att leva. Nu ska jag gå tillbaka till de här frågorna, för det är lätt för mig att bubbla på här. Det här är nästa kommentar som jag fick in. Hej Eva, vilket otroligt viktigt ämne, och gode gud vad det väckte mycket känslor inom mig som varit utsatt för detta flera gånger. Tack ändå för påminnelsen, även om den gjorde ont. Numera går jag med ständiga rädslor för att våga gå in i en kärleksrelation igen. Kram. Ett mycket fint brev också. Och jag tänker precis det här, att när vi pratar om otrohet och vi pratar om svek, så gör det ju förbaskat ont. Men det är också viktigt att när den här fina personen skriver att numera går jag med ständiga rädslor för att våga gå in i en kärleksrelation igen, är både begriplig och väldigt sorglig. Det är begripligt för att när vi har varit med om svåra saker så kommer vi ha ett nervsystem som hjälper oss att vara väldigt fokuserad på att det kan hända igen, så att det inte ska få hända igen. Det är som att vi får en form av låtsaskontroll om vi är väldigt misstänksamma. Men du hör att om jag går omkring med en stor misstänksamhet för att jag tidigare har blivit sårad, så är tyvärr sannolikheten att jag blir sviken igen ganska stor. Den andra delen, det är ju att jag behöver bygga mitt eget emotionella motståndskraft inne i mig själv. Jag måste helt enkelt våga ta risken att bli sårad igen. För att om min partner väljer att vara otrogen, så säger det mer om partnern än om mig. Och du hör, nu är jag ju tillbaka på det här med att vi måste hålla isär för att kunna vara ihop. Vi måste helt enkelt vara två olika personer. Och vi behöver med hjärtat och hjärnan förstå att vi alla är ansvariga för våra egna handlingar, aldrig en partners handlingar. Däremot kan vi göra det svårt för partnern att komma oss nära. Och vi kan göra det svårt för oss själva att ha en bra relation. Men det är någonting som vi alla, tycker jag, ska ta ansvar för och titta på med nyfikna ögon. Så jag kan ju rekommendera till dig, fina person som skrev det här till mig, att du ska ta dig själv på allvar. Och att du ska först smeka dig själv på kinden och säga: jag fattar att jag är rädd för att bli sårad igen, för det gjorde väldigt ont och var lite god mot dig. Å andra sidan så vill jag ju tända din hjärna med att säga: gör någonting åt det. För att gå omkring och vara rädd för att säga ja till kärlek är sorgligt. Livet är kort, och att våga älska betyder att vi också säger ja till att vara sårbara. Och att om det onda händer igen, så kommer vi klara det. För du vet, som vuxna så kan vi verkligen bygga vår resilience, det vill säga vårt emotionella motståndskraft, och lära oss tåla livet. I mina distansutbildningar så har jag ju skapat en mängd av filmer för att du som individ först och främst ska titta på dig själv med varma ögon, men också för att du ska bygga dig själv inifrån och ut. I onlineutbildningen så vänder jag mig både till dig som individ men också för er som par som kan välja att när ni var och en har tagit ansvar för er själva också kan göra spännande övningar ihop. Här vänder jag mig också till psykologer och terapeuter som vill jobba med par på det sättet som jag gör eftersom det är så framgångsrikt. Sen vänder jag mig också i utbildningarna till ledare och chefer. För du vet, vi har samma hjärna och samma medvetande på jobbet som vi har hemma. Så att se den stora bilden utav att hur vi fungerar som individer och ta ansvar för det för att vi ska med hjälp utav vad forskning visar kunna säga okej, okay, det är så här vi kan skapa tillit. Det är det här vi behöver förstå om hjärnan eller vårt medvetande för att vi ska kunna skapa kärleksfulla eller respektfulla relationer är görviktigt. Det här personliga ansvaret är ju A och O. Men också att vi ska kunna våga leva livet när det sker. För ofta så gör ju livet ont. Vare sig det handlar om otrohet eller andra svek. Nu kommer jag till en annan kommentar som går så här. Hej Eva, tack fina du för din podd och tack för allt nyttigt du informerar om. Jag har en tung fråga som jag gärna vill att du lyfter och det är hur man går vidare utan misstanke på ny otrohet. Jag har jobbat och jobbat med mig själv men nu är jag i en svacka där min magkänsla säger att jag misstänker att min partner har en affär igen nu med en ny person. Ibland har jag misstänkt det och när jag gör det så blir jag oftast arg. Jag förstår ju att min partner inte gillar att bli påhoppad och få anklagelser. Men vad ska jag göra? Kanske är det dags att skilja sig? Ja, nu har jag tagit delar utav det här fina brevet som kom in för att inte lämna ut personen som skrev. Först och främst så tänker jag ju med värme på dig att det inte är lätt när man har varit med om otrohet. För just det där sveket gör så förskräckligt ont. Och känslan utav att man inte kan lita på sin partner blir väldigt, väldigt starkt. Det ena är att det är väldigt mänskligt och naturligt. Det andra är igen att vi kan aldrig kontrollera en annan person. Men vi kan hjälpa oss själva att gå ifrån lidande till att tåla smärta. För lidande blir det ju när vi ska kontrollera vad partnern gör. Eller att vi ska lägga vår fokuserade uppmärksamhet mot partnern och partners känslor, tankar och beteenden. Istället för att stanna kvar hos oss själva. Och när vi stannar kvar hos oss själva så kan man ju säga att en del är att säga ja till smärta. Det är att tåla den där oroliga känslan i magen utav att tänka om min partner är otrogen. Och jag tänker ju, och då pratar jag ju kanske från en lite tryggare eller tuffare person nu. Ja, men om din partner nu väljer att vara otrogen igen, hur kul är det att vara ihop med honom eller henne då? Jag menar, att det sker en gång är mänskligt. Oavsett om den otroheten kanske leder till separation för att man kan inte bygga tilliten igen. Men om den sker flera gånger, ja då har man ju verkligen lagt sina kort på bordet. Jag vet inte om du hör det här som lyssnar nu, men just nu så har jag en hund som skäller bredvid här. Du vet, vi så ofta när vi blir rädda så tappar vi vår fokuserade uppmärksamhet mot oss själva. Och här kliver vi in i den andra. Vi börjar kontrollera den andra. Vi börjar fantisera om vad den andra tänker och känner och gör. På ett sätt som gör att vi indirekt faktiskt lämnar oss själva. Jag vill ju, och det säger jag till alla mina klienter och i mina onlineutbildningar. Jag vill att du som individ ska komma tillbaka till dig själv. Du ska ta ansvar för den du kan ta ansvar för. Du ska göra de valen som är viktiga för dig. Men du ska också vara nyfiken på varför du gör de val som du gör. Och om de valen leder dig dit du vill. Så till den här fina personen som har skrivit det här brevet så kan jag säga med värme att jag förstår osäkerheten. Jag kan naturligtvis inte här säga om jag tycker att du ska separera eller inte. Men jag kan säga att lägg din fokuserade uppmärksamhet mot dig själv. Fortsätt göra jobbet med dig. Och indirekt så skulle jag också vilja säga att jag tycker du ska höja ditt varumärke. För du vet, en sak som händer när vi har en partner som har varit otrogen eller vi får för oss att partnern har varit otrogen, det är att om vi blir rädda så kanske vi antingen klänger oss fast och försöker liksom hålla kvar partnern så att den inte ska gå. Eller så kanske vi spelar kyliga och sköldpaddar oss lite, som jag kallar det för, i motsatsen till att vara en hagelstorm, och så stänger vi ner och så går vi. Men det gynnsamma för en relation, det är ju att vi vågar vara den vi är. Vi vågar stanna hos oss själva, vi vågar visa oss själva och vi behöver se värdet i oss själva. Om vi nu har en partner som inte vill se värdet i oss, vad ska vi då med den partnern till? En bra relation kräver commitment från två personer. Och då kanske jag hade uppmuntrat dig att du ska fortsätta göra jobbet med dig, men du ska se det som en spännande resa, inte ett problem du ska lösa, utan ett äventyr som du ska leva i alla dina relationer. Att du lär dig att lugna en rädd kropp, att du lär dig att belöna dig på det sättet som är gynnsam för dig i längden, och att du lär dig att må bättre än bäst. För när du mår bättre än bäst, då kommer du oftare vara glad. Då kommer du ofta smitta din partner med glädje, vilket är väldigt attraktivt. Och du vet, det är inte många partners som väljer bort en partner som är glad och autentisk och nöjd. Nu tänker jag på det där uttrycket som ursprungligen kom från den här filmen som jag inte kommer ihåg vad den heter, men jag kommer ihåg uttrycket kåt, glad och tacksam. Det ligger väl någonting i det, att när vi kan vara i alla fall glada och tacksamma och i bästa fall kåta, så har vi på sätt och vis en romans med oss själva. Och att ta det där ansvaret utav att må bättre än bäst på egen hand är viktigt. För du vet, ju bättre vi mår, desto mer kommer vi lägga in i mellanrummet mellan oss som är även gynnsamt för partnern. Och igen, vi gillar de som gillar oss. Vi gillar att vara med människor som mår bra. Vi gillar att vara runt glädje. Vi känner oss ofta tillräckliga när vi är runt glädje. Och nu pratar jag ju inte om den där glädjen som är check och positiv och allting är så fint, utan en autentisk glädje. Ja, att säga ja till att göra jobbet på egen hand med sig själv tror jag är avgörande. Men sen att skaffa sig kommunikationsverktyg där vi faktiskt kan prata om svåra saker, till och med när otrohet har ägt rum, där vi nyktert kan börja förstå varför har det här skett och vad kan vi göra för att det inte sker igen och hur kan vi hjälpa oss själva att komma över det. Parallellt med att vi kanske kan se att otroheten, det var bara ett symptom på någonting annat. Här kommer ett annat brev som står så här. Hej Eva, jag blir galen på alla som väljer att stanna hos någon som varit otrogen. Gör slut för fan. Ja, det är också ett fint brev och jag kan verkligen förstå den kommentaren. Att man kan ju tänka sig att vara med någon som väljer att svika en och vara otrogen gör ju förskräckligt ont, och att stanna i en sån relation och kanske lägga locket på, eller att stanna i oändliga anklagelser och gräl i 10, 20, 30 år är ju waste of time. Och en annan del av mig tänker ju att ibland kan själva konflikten, alltså krisen som inträffar när otrohet kommer på bordet, vara nyckeln till ett nytt äktenskap med samma gamla parter. Det vill säga att det är tack vare att det där hände som gjorde att vi lärde oss att kommunicera och skapa djup intimitet och glädje mellan oss. Man brukar ofta säga att konflikter är utveckling. Men konflikter är ju bara utveckling om man väljer att göra på ett nytt sätt. Men om man ska stanna och älta och slänga i ansiktet på den andra eller fortsätta lägga saker under mattan, då håller jag med den här brevskrivaren utav att det är jättetokigt att stanna i den relationen. Igen har vi ett personligt ansvar att ta oss själva på allvar, förstå lite mer om hur vi är funtade som de däggdjur och människor vi är, så att vi kan sätta ett hjärta runt det vi förstår och vi kan lära oss med tiden att göra mer av det som funkar och mindre av det som ligger i vägen är avgörande. Här kommer ytterligare ett brev. Tack för allt du delar med dig av i din podcast. När det gäller otrohet så är det verkligen en komplex fråga. Precis som du säger är ofta sveket det största problemet. Det är brist på tillit. Kan du prata lite om vad vi kan göra för att komma över svek? Jag menar, vi människor kan ju bli svikna på olika sätt. Personligen har jag aldrig varit med om otrohet, men jag har verkligen blivit sviken av en kollega. Nu märker jag att jag tappar tilltro till nya samarbetspartners. Och det är inte bra för mig på mitt jobb. Tack igen för en lysande podcast. Och han har skrivit under med Peter. Tack Peter för din fina kommentar. Och jag tror att du säger någonting väldigt klokt när du pratar om svek. För att det är ofta bristen på tillit som gör oss och vårt nervsystem rädd. Och du vet att förenklat kan man ju säga, tittar vi på hjärnan och medvetandet så kan vi se att vi har förenklat då två olika plattformar som vi står på. Antingen så kommer vi uppleva någonting som belöning och tryggt och positivt eller som fara och hotfullt. Och när vi står på den där plattformen av fara, då har vi liksom per automatik en olika rörelser i kroppen. Vi kommer att vända oss ifrån föremålet eller personen. Vi kommer att börja kontrollera saker. Det ingår i en rädd kropp, om vi kallar det för det. Vi kommer att lägga vår fokuserade uppmärksamhet mot det som vi får för oss är hotfullt. Och det kan vara allt ifrån att om jag nu när jag sitter och spelar in podden här plötsligt hör ett starkt ljud utifrån, så kommer min uppmärksamhet gå till ljudet. Och det där sker ju per automatik för att jag ska kunna checka av om det där ljudet, höga ljudet, är farligt eller inte. Här ska vi då komma ihåg att hjärnan är en associationsbank. Så när vi har varit med om tidigare erfarenheter som vi kanske minns att vi minns, eller vi kanske till och med inte minns dem men de bor i kroppen, så kommer det forma sättet som vi ser på det som sker i nuet. Så precis som du skriver här när det gäller en kompanjon som svek dig, lika väl som brevet innan där partnern hade varit otrogen tidigare, så är det väldigt begripligt att osäkerheten finns där. Det är dock väldigt tokigt att låta det sveket få bestämma ens liv. För det betyder ju att i ditt fall så är det din kollega som bestämmer om du ska ha tillit eller inte. I det förra brevet handlar det om att det är partnern som bestämmer om hon ska kunna lita på för framtiden eller inte. Och det här med att ta sig själv på allvar och att förstå att ja, vad andra gör kan vi aldrig påverka till 100%. Vi kan naturligtvis smitta andra, men vi kan aldrig ansvara för det. Men vi kan alltid ansvara för vad vi själva väljer att göra. Och med djup förståelse för vår rädsla och att vi lätt hamnar på den där plattformen utav fara och att vi här har då de här beteendena, men att vi med värme kan säga okej, hur kan jag hjälpa mig att lugna mig så att jag kan gå till den här plattformen av trygg. Och på sätt och vis är ju det här ett jobb som vi gör på många olika sätt. Igen så tjatar jag om mina onlineutbildningar, men jag har ju försökt i onlineutbildningen att ge en blandning utav vetenskapliga fakta. tydligt vad forskning visar fungerar. Det vill säga teorier och statistik och sånt där. Men jag har också framför allt velat ge en upplevelse i kroppen. För du vet, vi kan ju förstå hur mycket som helst i knoppen. Men om det inte har landat i kroppen och att vi tål det som känns i kroppen, så kommer vi ändå inte förbi det. Så vi kan ju teoretiskt säga, jo, jag förlåter dig och jag kommer komma över det här sveket och nu går vi vidare. Men har vi inte integrerat det med kroppen, så kommer vi inte gå vidare. Vi kanske bara blir mer sofistikerade i sättet som vi kontrollerar eller fastnar hos den andra istället för att vara hos oss själva. Så jag säger samma sak till dig, Peter. Ta dig själv på allvar. Var nyfiken. Titta på dig själv. Lär dig att höja ditt emotionella motståndskraft, oavsett om du gör det hos mig eller du gör det hos någon annan duktig terapeut. Det finns väldigt många vägar framåt, men att ta ansvar för sig själv och att kunna lugna och reglera sig själv, så att vi vågar vara de sociala, engagerade, härliga människor som vi är viktigt. Här kommer en annan fråga. Eva, kan du prata om varför vi är otrogna? Är det inte biologiskt att vilja ha andra när man har varit gift under lång tid? Ja, det här är ju en jättestor fråga. För det första så tror jag att det är mänskligt att bli förälskad. Det har jag redan pratat om tidigare. Men jag kan också säga att jag tror att det är ju inte förälskelsen som på något sätt är fel, eller att dras till någon annan som är fel, utan det som är fel, det är väl att vi ljuger för oss själva och inte vågar stå upp för oss själva. Att vi smyger, att vi luras. Och det är ju ofta det där lurandet som är sveket, som gör att vi har svårt för att bonda igen. Jag tänker att har man varit tillsammans med någon under väldigt lång tid, så är det ju logiskt att man kan bli attraherad av andra, speciellt om man inte har en bra relation med sin ursprungspartner. Nu tänker jag ju också att när man har varit tillsammans med någon under lång tid, som jag själv har varit med min man, för Sven och jag har ju varit gifta i 31 år, så tänker jag att dels så förändras ju kärlek med åren. Min man var och jag, vi var verkligen starkt förälskade, gick in i en mycket svår kamp där vi kunde ha skilt oss 20 000 gånger om. Och vi har använt oss av våra konflikter för att gå djupare. Idag så känner jag mig lyckligare än någonsin tillsammans med min man, för att vi har kunnat använda våra svårigheter till möjligheter. Där vi har vågat och vågar prata om det som är viktigt, och framförallt vågar vi lägga in glädje emellan oss. Jag tror att en viktig aspekt är att när vi ser varandra, vare sig vi har varit ihop ett år eller 30 år eller 50 år för den delen, så behöver vi se glädje i varandras ögon. Vi behöver se värme. För om vi varje gång vi tittar på vår partner mer eller mindre ser ett ansiktsuttryck som säger "Åh, vad jobbig du är", eller "Vi har ett problem vi måste prata om", eller vad det nu kan vara, negativt, då kommer ju vi per automatik vilja rygga tillbaka. Alltså vi kommer inte vilja närma oss den personen. Så igen, en nyckel, det är att kunna visa sig, förstå sig själv, men också ha kommunikationsverktyg som hjälper oss att verkligen höra, förstå och ge en respons både till oss själva och till varandra. Jag hör att jag gör mycket upprepning här, men det har jag ju en tendens till att göra i mina onlineutbildningar också. Däremot så vet jag ju också att upprepning är nyckeln, för att ibland kan vi ju höra någonting för 27:e gången och plötsligt så ramlar den berömda 25-öringen ner. Men jag kan tacka dig redan nu som lyssnar. Tack för ditt tålamod. Här kommer ytterligare ett brev. Hej Eva, inom äktenskapet lovar vi varandra att vara trogna. Men det intressanta är att vi lovar ju sällan varandra att också ha sex. Vad tänker du om det? Det här tycker jag är en jättefin mening och väldigt viktigt. Och det här är någonting som man ska prata om i en relation. För det ligger ju någonting i det att när vi committar oss så ofta så är det en öppen eller tyst överenskommelse att vi är varandra trogna, det vill säga vi har inte sex med någon annan. Men intressant är ju att i många relationer så tappar man lusten och det kan bero på miljoner olika saker och skulle kunna vara ett poddsamtal i sig som handlar om lust mer. Men vi leker nu att intresset utav att vara tillsammans och ha sex har minskat, speciellt hos den ena. Då är det klart att då blir det ju jättejobbigt för den personen som verkligen vill ha sex att fortsätta vara med den som inte vill ha sex. För att då har det kanske blivit mer en vänskapsrelation än en intim relation. Igen så tror jag att det är viktigt att prata med sin partner, att vara öppna med det och ta bort skuld och skam. För väldigt ofta när inte lusten finns så kan det bero på kemiska saker, det kan vara hormoner och förändringar hormonellt. Men det kan ju också vara så att man har lite för lite tid tillsammans eller att man sällan titta på varandra med de där varma och lekfulla ögonen, utan det man ser när man ser in i sin partners ögon, det är problem, hinder och svårigheter eller missnöje. Igen är jag tillbaka på det där ansvaret som vi har att säga ja till att tända vår egen hjärna så vi kan vara glada, nöjda och livslevande, för det är väldigt attraktivt både för oss själva och varandra. Nu har jag ju träffat många par som har tappat lusten men som i jobbet med varandra återfinner lusten. Jag har också träffat par som vid olika tillfällen har större lust och ibland mindre lust och att det är okej för att de tar inte den andres brist på lust så personligt. Och det är igen ett nyckelord tror jag, det är att förstå att vi är två olika personer i en relation, i en parrelation, och att vi behöver träna på att inte ta den andras reaktioner så personligt. Sen är det också viktigt att veta att för vissa människor så är sex sättet som vi bondar. Och för andra är djupa samtal det som får oss att bonda. Och det är klart att om de två är gifta, där den ena längtar efter att om vi nu gör mer roliga saker ihop och du tittar på mig med varmare ögon och vi har det bättre tillsammans, då kanske jag kommer att vilja ha sex. Eller den andra säger, jo men om vi nu har sex först, då kanske jag kan titta på dig med varma ögon. Ja, du hör, det här skulle lätt kunna bli en prick av problem. I min värld så tror jag att vi ska lägga de där prickarna åt sidan och vi ska välja att titta på den stora bilden av hur vi är funtade. Vi ska välja helt enkelt att gå en tredje väg. En väg som gör att vi får stor förståelse för oss själva och för varandra och som indirekt ofta kommer upplösa pricken. Ja, det finns ju många svar naturligtvis på de här spännande frågorna. Och jag kommer inte att hinna att ta upp fler, men är det så att du har lust så är du varmt välkommen till att höra av dig. Antingen gå in i vår gästbok och kommentera vad som händer i dig när du lyssnar på podden. Eller att du skickar ett mejl till info@evabelander.com. Här är du också välkommen till att berätta om det är något speciellt ämne som du tycker att vi ska prata om här på podden eller någon speciell gäst som du tänker den gästen skulle verkligen passa in i Evas relationspodd. Är det så att du gillar den här podden, berätta gärna för vänner och bekanta. Det är redan många som lyssnar och naturligtvis så blir jag väldigt glad för det. Både för att jag får en respons på det jag skickar vidare, men också för att min stora vision är att skapa en bättre värld. Och jag har valt att göra den här podden utan reklam och jag har valt att på det här sättet skicka min kunskap vidare. Är det så att du känner att jag litar på Eva och jag känner att nu är det dags att ta mig själv på allvar, så tycker jag att du ska titta och köpa vårt stora kommunikationspaket. Det stora onlinepaketet helt enkelt. I det utbildningen ingår en grundutbildning som jag har kallat för att leva istället för att överleva, den stora bilden. Här går du på en spännande resa in i dig själv och du får övningar, fakta. Ja, du får en mängd av saker som ska hjälpa dig att tända din hjärna för framgång. Här får du också se när jag jobbar med ett par. Efter den grundutbildningen så kommer en liten kurs som heter I mötet skapas tillit. I fördjupningen där jobbar jag med flera par och där sänker vi blicken. Ifrån att se den stora bilden så går vi in på detaljerna utav hur riktigt bra kommunikation fungerar. I hela det stora paketet så vänder jag mig till individer, till dig som individ, men också till er som par då det är många parövningar. Nu skäller hundarna igen här utanför dörren, om du hör det. Och jag vänder mig till psykologer och terapeuter som vill jobba med par på det här sättet. Och jag vänder mig till chefer och ledare. För du vet, vi är ju våra relationer och kommunicerar, det gör vi alltid. Sist men inte minst så vill jag verkligen omfamna detta med otrohet och svek. Att understryka att det gör väldigt, väldigt ofta oerhört ont att bli sviken. Tyvärr är livet så här ibland att vi blir svikna utav en partner, utav en kollega, utav en yrkespartner, utav en vän. Och det där sveket måste vi tillåta oss att känna på under en tid, men sen behöver vi också få redskap till att lämna det. Eller hur? För att bosätta oss i det som har hänt för 2 sekunder sedan eller och längre tillbaka är waste of time. Livet sker just nu och livet är kort. Så det gäller verkligen att ta vara på det. Tack igen för ditt engagemang. Vi hörs.